Du lyssnar på Silias döttrar av Penny Vincenzi i översättning av Jan Järnebrand, uppläsare Gunilla Leining.
För även om jag ej är vild och häftig så har jag dock en smula farligt i mig. Hamlet. Del 1. 1928 till 1939. Kapitel 1. Venetia Litten var mycket förtjust i att berätta för folk att hela landet hade anlagt sorg den dag hon föddes. Även om detta tillkännagivande var historiskt korrekt och ett osvikligt sätt att väcka uppmärksamhet gav det en något missvisande bild. Det blev hennes tvillingssyster Adele, som av naturen hade en lite mer prosaisk syn på livet, som fick förklara att deras födelse nästan på klockslaget hade sammanfallit med kung Edward den VII:s död. Ja, ja, brukade Venetia säga i purkenton, men det var ändå en förfärligt svart dag. Mamma sa att sköterskorna snyftade häftigare och häftigare för varje blombukett de bar in. Och när pappa anlände till sjukhemmet kom läkaren faktiskt emot honom med en svart rosett under hakan. Så naturligtvis trodde han att någonting förfärligt hade hänt. Varpå någon, vanligen en av tvillingarnas båda bröder, om de var närvarande, brukade anmärka att det var precis så det låg till. Eftersom en intet ont anande värld hade drabbats av henne och Adele. Då låtsades Venetia bli sur, medan Adele log djupt och någon annan, vanligen en annan ung kvinna som gärna ville tilldra sig lite uppmärksamhet, försökte byta samtalsämne. Det var inte lätt att dra uppmärksamheten från tvillingarna Litten. De var inte bara utomordentligt söta och mycket roliga, utan dessutom fantastiskt lika varandra. Det påstods att man inte kunde se skillnad på de berömda tvillingarna Morgan, Thelma och Gloria, mer kända som Lady Furness och Mrs. Reginald Vanderbilt, om man inte var tillräckligt nära för att upptäcka ett litet R under Thelmas haka, följden av en rullskridskoolycka när hon var barn. Tvillingarna Litten erbjöd ingen sån praktisk ledtråd. Venetia hade faktiskt ett litet födelsemärke på höger skinka. Men eftersom det inte var till någon som helst hjälp i normala situationer i sällskapslivet hade de flesta ingen aning om vilken av tvillingarna de talade med, satt bredvid eller dansade med. Det var en situation som tvillingarna fortfarande fann nöje i att uppmuntra. I skolan hade de satt sin ära i att utnyttja denna likhet. Den ena utgav sig ständigt för att vara den andra och deras lärare blev oerhört förvirrade och ursinniga. Tills deras mor Silja upptäckte vad de höll på med. Hon var synnerligen angelägen om deras utbildning, vilket var högst ovanligt i hennes samhällsklass och generation, och hotade att skicka dem till olika internatskolor. Det skrämde dem till lydnad, så stor var deras rädsla för att de skulle skiljas åt. På sin debutantbal tidigare på året hade de varit klädda i identiska vita sidenklänningar med stora vita rosor i det glänsande, mörka, skinglade håret. Och de hade åstadkommit en så svindlande förvirring att åtskilliga medlemmar av den äldre generationen hade känt sig en aning mer berusade än de var. De njöt enormt av säsongens sällskapsliv. Deras mor hade medvetet valt en av de tidiga påskmottagningarna eftersom hon hade en känsla av att den skulle bli mer minnesvärd, mer stilfull. I juni börjar det bli så förfärligt jäktigt att ni riskerar att det bara blir en bal bland alla andra. Nu var det ingen risk att tillställningen som hölls i Silias föräldrars Londonhus på Curzon Street skulle bli en bal bland alla andra. Om själva huset hade varit mindre magnifikt, gästlistan mindre lysande, champagnen mindre utsökt, musiken mindre fashionabel, skulle bara detta att det var en bal för tvillingarna ha gjort den speciell. De var odiskutabelt två av de populäraste och mest strålande debutanterna detta år, och de levde i en svindlande virvel av baler och fester och veckoslut på olika lantgods, medan allt spännande som hörde till den riktiga säsongen, Derby, Ascot, Henley och det andra fortfarande låg framför dem. Fotografier av dem förekom ständigt i sociala medier.